Ja, i slaget efter 12 idag ska vi tala om humor. Vi tar upp olika sidor av det här, vad som egentligen är roligt och vem som definierar vad som är roligt. Och med i studion här är tre stycken som jobbar med humor på olika sätt. Anders Hellenius, komiker på heltid, skriver ståuppkomik, stand-up. Daniela Fransell, skådespelare på Åbo Svenska Teater. Du har sysslat en hel del med komedier och farser.
Hej, heja.
Och Eivor Skinny Lindgård. De flesta känner dig som Skinny Lindgård. Du skriver manus för revyer, teaterpjäser och har gjort dig i 30 år i Åboland främst. Välkomna.
Tack.
Och jag tänker öppna med en allmän fråga för att komma in på det här ämnet. Vad tycker ni att är roligt? Vad skrattar ni åt? Anders Lenius.
Ja, den är svår. Man blir ju lite miljöförstörd när man liksom 8, 9, 10 timmar i dagen funderar på vad som är roligt. Så jag menar, jag tror att sådär generellt börjar man ju sen när man är lite miljöförstörd så tycker om sånt som är lite absurt eller någonting som är kanske humor om humor. Till och med börjar jag tycka att det är ganska roligt. Vilket sådär metanivå man börjar röra sig på. Ja, det är överkurs, absolut. Men det där roligt sådär generellt tycker jag kanske att det är det som man kan känna igen sig i. Att där det finns en liksom sån här igenkänningsfaktor. Det är det som jag tycker om.
Daniela Fransell, vad är roligt?
Jag tycker att människor är roliga. Alltså människor med sina egenheter och personligheter. Som inte försöker vara roliga på något vis. Utan de är bara sig själva i egen hög person. Att studera folk, det är väldigt underhållande på något vis. Och människor i situationer som är knepiga och hur de hanterar olika problem utgående från sig själva är väldigt underhållande.
Där uppstår komik.
Ja, det tycker jag.
Men Skinny Lindgård, vad skrattar du åt?
Åt mig själv. Åt Anders. Daniel. Nej, men alltså, nog, jag håller med Daniel om det där med människor, för det är en av mina favoritsysselsättningar att sitta och titta på folk. Men sen kan jag tycka väldigt mycket om sån här torr brittisk humor ibland. Och sen liksom värsta galghumorn kan också få mig att skratta. Men det är liksom samtidigt så, jag tycker kanske om en sån humor som samtidigt får en att gråta. Eller liksom en sån här, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men en sån humor som
gråta glädjetårar eller?
Ja, eller rördhetstårar, vad heter det?
På något vis liksom den lilla människans stora problem i den här världen. Och att skruva upp det på något vis, det tycker jag hör till roligheterna med mitt jobb till exempel.
Ja, men, det är faktiskt en stand-up-festival på gång i Åbo just nu för 9:e året i rad med drygt 30 ståuppkomiker på scenen nu under 4 dagar. Anders Lenius, du är en av dem som står på scenen. De här är jättepopulära, brukar dra fulla hus. Så det var ingen av er här nu som just nämnde att ståuppkomik är det som ni direkt fastnar för så här, på den allmänna frågan.
Nej, på allmänna frågan, nej precis. Men jo, förstås tycker jag om ståuppkomik. Ja. Det skulle vara absurt annars.
Men de är väldigt populära, stand-upen, just nu. Drar fulla hus, till och med fulla arenor. Men Daniela Fransell, du sysslar med humor då, men inte just ståuppkomik. Men du har ändå varit lite fundersam kring det här med det roliga i ståuppkomik. Vad är det du har svårt med där?
Nu har jag faktiskt funderat riktigt noga på det här. Att vad är det? Och jag har kommit fram till att det är inte egentligen stand-upen enbart som jag har då attitydproblem med. Och nu ska man komma ihåg att i och med att jag har attitydproblem så har jag ju antagligen gått miste om en himla massa fantastisk stand-up. Så att man måste ju ta det i beaktande här nu då, att jag antagligen pratar helt utan erfarenhet. Men det är inte egentligen bara stand-upen, utan det är överlag arrangerad komik. Alltså, när komiken är sån att här är det förväntat, alltså det, liksom, det gäller också ordvitsar eller vitsar överhuvudtaget, eller trolleri eller olika former av trick eller sån här liksom trumvirvelshumor, liksom ragadish, nu ska du skratta. Det är då det blir svårt för mig, eftersom jag är svår på det viset, så kan jag inte liksom falla in i den erbjudna formen helt enkelt. Och det är då det blir svårt.
Vad säger komiker Anders just i det här? En ragadish-humor?
Ja, det kan jag hålla med om. Ibland kan ragadish-humor vara jättedålig.
Men det är ändå det du sysslar med?
Ja, det skulle jag väl inte vilja säga. Jag skulle vilja säga att jag sätter in mina ragadisher på sådana ställen där folk kanske inte förväntar sig dem ibland. Men jag menar, det är klart att det där humor blir någonting förväntat och markerat, så slutar det vara överraskande.
Ja.
Där kan jag hålla med att det inte är roligt. Det är som en fars där någon, man vet att den där dörren kommer någon snart inifrån. Jag är helt säker på det. Och så händer just det. Och då är det inte roligt överhuvudtaget. Men om de lyckas överraska och komma upp genom golvet, så kan det plötsligt vara roligt igen.
Mm. Och det, för mig handlar det liksom ganska lite om att är det bra eller dålig stand-up, utan det är liksom formen som jag har svårt med.
Men just i stand-up kan det ju finnas en hel del, man går åt ganska mycket folk. Och i humor överlag. Det slängs kängor både hit och dit. Och det kan komma en del kränkande skämt verkligen. Man talar, lyfter upp en viss grupp som blir en slags hackkyckling under stand-up. Är det här roligt? Vad säger du?
Nej, det är väl inte roligt. Om inte de, jag menar om det är någon som verkligen blir kränkt. Om man rör sig liksom på en sån nivå att man faktiskt liksom måste såra någon annan, så det är ju inte roligt.
Jag vet inte, nu riktigt måste jag säga att jag inte vet var det här händer. Jag har inte upplevt åtminstone inte så att man inom finländsk stand-up skulle hacka på någon hackkyckling. Åtminstone upplever jag det inte själv, så det kan vara att jag är blind för att se det då. Men
om man till exempel lyfter upp ett visst parti som man det här väljer att liksom ironisera kring.
Ja.
Det kan handla om, i revyer älskar man att kasta en massa, håna grannkommunen kanske. Och det där, politikerna får sig liksom riktigt ordentliga kängor.
Men de är väl värda det?
Men nu finns
det. Så länge som man sparkar uppåt så är det väl okej.
Okay. Så det är okej? Okay.
Ja, alltså förstås till en gräns, inte får du ju kränka någons liksom heder och ära liksom på det viset. Där finns ju gränser förstås, du ska inte gå till lyteskomik till exempel eller någonting sånt. Men nu tycker jag att man ska, det är liksom humorns uppgift att kritisera rådande samhällsnormer.
Men där tycker jag det också.
Inte det är liksom meningen att man ska bara släta medhårs.
Nej, men jag kan tycka att det blir problem för mig i publiken att jag, för att kunna ha roligt den här kvällen, så måste jag vara av samma åsikt om ett visst parti eller en politiker eller en grannkommun. Och då känner jag mig plötsligt väldigt så här pressad att skratta i en situation där jag inte alls känner att det här var ju inte något kul alls.
Ja, alltså i revyer så de revyer jag har varit med och skrivit och så har alltid fått liksom, vi har alltid fått efteråt höra att varför är ni så snälla, att nu skulle ni kunna liksom lite klämma till och nu skulle ni lite kunna, men so what liksom, det är kanske vår humor, det är att inte vara så himla elaka, och inte vet jag, ibland finns det ju orsak att vara elak och då kan man ju bara det, tycker jag.
När till exempel
om det är någon sån här politiker som en idiot till exempel, eller om det har gjorts något helt huvudlösa beslut inom kommunen och sånt där.
Men enligt vem huvudlösa beslut? Det finns ju de som ändå kanske har röstat för det här och tycker att det här var okej.
Men enligt den som skriver förstås, så det är de som framför det, att det är ju liksom subjektivt på det sättet. Att inte kan man ju vara objektiv heller om man skriver en sketch om någonting.
När ni som sysslar med att skriva humor för en stor publik, så ni har ju en viss makt, jag tänker nu kanske här främst på just Deiskin Lindgård och Anders Hellenius, och ni kan driva en agenda, och det ska ju vara subjektivt som du sa. Och man kan välja att fortlöpande då kämpa om någonting visst. Är det okej att göra på det här viset?
No, jag tror att det är osannolikt att en komiker eller en manusförfattare skulle ändå få mera makt än den som den rackar ner på. Den tror jag, den balansen, så den har man inte, tror jag, ännu sitt. Jag tror inte att det är någon komiker i världen som har liksom på det viset överträffa regimen i landet. Det är
med väldigt, sin humor.
Ja, det tror jag. Det finns fall där humor förstås har haft en, liksom, en stor roll i vissa frågor. Men sällan skulle jag ändå säga det. Att jag tror att man på det viset ändå, det behöver man inte vara rädd för att man liksom skulle stiga till större makt än de man rackar ner på.
Nej, för det är ju just som du sa, att man sparkar uppåt. Att inte vill man ju, jag åtminstone vill inte driva med de de små människorna, liksom, de som jag räknar mig själv till också. Att inte de här vanliga människorna, de kan ju vara jätteskojiga, liksom, men inte vilja på deras bekostnad att folk ska skratta åt dem. Kanske då om det finns liksom en liten gnutta ironi och lite ganska mycket kärlek i det. Så då.
Mm. Men ser du, Daniela Fransell, den här kärleken då som kanske humor i till exempel stand-up eller där man går åt vissa politiker och så vidare, vissa samhällsgrupper. Att ser du kärleken i det här?
Ja, ibland kanske jag gör det. Men inte alls alltid tycker jag inte att jag gör det. Jag tycker speciellt faktiskt att på sistone så... Eller på sistone, men sådär. Ja, det, ja. Jag tycker att det har blivit någon slags kanske trend nu på något vis. Att how long can you go? Alltså hur att det har blivit en sån test. Att vad får man skämta om och vem får man skämta om? Och hur långt får man skämta innan det blir otrevlig stämning i salongen? Och, jag vet inte. Den liksom den här provokativa attityden har jag också svårt med. Jag tycker det är jättesvårt med humor.
Det som jag har kanske svårt med i stand-up är det här att man ibland, jag vet inte, jag har inte sett hemskt mycket finsk stand-up egentligen. Men just det här som man ser ofta i tv, att någon liksom nappar någon i publiken och påpekar någonting om att du med stor näsa där liksom, eller du med den där fula frun.
Det måste jag säga, det är jättemånga rädda för. Jag vet inte vilken...
Men jag skulle själv vara rädd för att sitta i publiken och bli liksom utpekad. Mm. Fast jag har nog blivit en gång av dig, Anders.
Ja,
men det var då man skulle skicka sms till er då ni stod på scenen. Det var
jaha, har jag gjort
svett
sånt?
Svett och dårar, Jotto.
Håller det på att gå för långt, ja? Testar ni stand-uppare och många andra komiker, som Daniela var inne på här, Anders Elenius, testar ni för mycket?
Gränser? Nej, jag tror vi testar på för lite faktiskt. Driva med folk vet jag inte, det tycker jag inte att man behöver göra. Och det tror jag också att... min teori gällande varför folk så rädda för första raden i stand-up är den här filmen The Nutty Professor, där Eddie Murphy spelar en sån här professor som hittar på någon fantastisk medicin som gör honom smal eller någonting liknande. Och där är en sån här scen där Dave Chappelle spelar en jätteelak komiker som fullständigt mobbar den här professorn då för att han är tjock. Och min tro är att när den filmen var aktuell just då när stand-up började i Finland. Mm. Och därför är alla rädda för första världen. För de flesta finländska komiker är rätt snälla till första raden, även om de diskuterar. Sen är faktum det att finländska folk är så otroligt blygt att de upplever bara diskussion med dem som jävleri. Mm. Alltså bara att du pratar med första raden så blir den här synliggjord. Och då bara fast du säger något snällt så upplever publiken som att du jävlas. Mm.
Men sen finns det ju den här tillspetsade formen av stand-up som har kommit från USA som kallas roast. Där man går åt en person, man väljer ut en person eller några stycken som är kända och så ska den här personen hånas så mycket man bara kan. Och det här sägs då vara en hyllning till den som man hånar, den som roastas. Daniela Fransell, du rynkar här på näsan. Är det här roligt?
Jag tycker inte att det är roligt. Jag förstår inte hur man kan tycka att det är en hyllning att hacka ner på någon. Det är ju helt jättekonstig härskarteknik. Allt möjligt. Usch, det där, fy.
Men det som jag tänker är att jag har inte varit med och gjort roast eller varit offer för det. Men att om jag liksom skulle båda bli roastad så skulle jag välja till exempel er två till att göra det.
Ja, men jag skulle aldrig göra det.
Nej, precis. Men jag skulle välja sådana som jag tycker att är goda vänner som får säga de här sakerna åt mig. Mm,
kretsarna är små här. Ni känner varandra från humorkretsarna.
Ja.
Mm. Men skulle ni, om vi tar ett hypotetiskt exempel, Anders skulle skriva någonting, han skulle håna er. Skulle ni ställa upp på det och tycka att det är okej? Okay? Att det här är en form av konst?
Nej.
Daniela Fransell,
Skinnylingo. Jag skulle inte våga. Jag är så jättekänslig liksom och
Jag tycker
om att skoja med andra men inte att bli skojad med. Eller jag klarar inte av det riktigt. Alltså, till en viss gräns så kan jag liksom vara med men någonstans liksom så börjar det gräva nog. Och därför tycker jag inte heller om den här formen alls för att jag tror att de bara låtsas klara av det de som sitter där och blir roastade. Mm. Men säkert är det många gånger så gör det ont.
Men då har vi en här i studien, som du har själv inte blivit roastad, Anders Elenius, men du har skrivit texter till andra som har
häcklat någon. De har haft en föreställning och som att hej, kan du hjälpa mig med några skämt på den här personen?
Nej, men hur känns det då att skriva liksom sådana systematiskt hån för någon?
Nej, jag tycker inte att det är systematiskt hån. Jag är inte själv någon stort fan av det, men att det är att det där upplägget oftast, det säljs på något sätt fel. Det är inte frågan om det, utan hela roast kulturen och traditionen kommer från att det var man bland goda vänner roastar man varandra. Sen när det togs upp till TV och det blev liksom stor mångmiljon publik, då blev det en annan grej av det. Då blir det just det här att bara håna någon offentligt. Och i värsta fall är det så att man hånar någon som ingen egentligen känner till. Eller så att om det är någon B-kändis eller någonting, så jag menar, folk i publiken har ju ingen liksom kontaktyta till det här. Men då när det var en inside-grupp, de som sitter i publiken är den här människans vänner och de som sitter och roastar är dens vänner, så då är det liksom en säkrare miljö.
Här finns vissa risker.
Kan jag hålla med.
Men det här i till exempel roast då, eller i humor där man lyfter fram egenheter till exempel hos människor och så här som ni har talat om, att hur stor är risken då att man helt enkelt inom humorbranschen, ni alla är där, att man stärker stereotyper i samhället? Olika egenheter som folk har, lyteskomik var ingenting för dig, sa du Anders, men att man stärker stereotyper och skapar ännu större motsättningar och gör de här skillnaderna väldigt tydliga.
Jag har ingenting emot stereotyper. Mycket med mitt jobb handlar om just stereotyper, och för att folk ska kunna känna igen situationer och typer överhuvudtaget så behöver det finnas visst mått av igenkänning. Det kan inte vara hur crazy som helst. Så att jag ser inget problem med det riktigt.
Ni lyfter fram saker som redan finns idag?
Ja, vi förstärker det snarare, det som finns. Och lyfter fram det för att synliggöra.
Ja, det finns väl där, det beror ju på vad det är man lyfter fram. Att är det liksom moraliskt ok och hur man gör det liksom.
Det är ju ändå där med liksom jättemycket kärlek. Ska man göra en person som, eller liksom i en komedi till exempel, göra en person som kanske är lite, vad ska vi säga, ja, inte kanske förstår riktigt som alla lika mycket, eller lite naiv eller lite blåst om man ska vara fräck. Så måste man göra det med kärlek, för att annars finns det liksom ingenting att skratta åt.
Hur gör man det med kärlek?
Man måste förstå den där människan. Det är genom att se den där lilla människan i varje individ. Och säga att det finns liksom en goodwill, ett gott hjärta bakom den här liksom typen.
Mm. Och det är ju samma då man skriver kanske en pjäs och man har en bad guy där, så måste ändå finnas liksom någonting gott i den där personen. Att det, man kan inte ha en huvudperson som är alltid genom ond. Man måste någonstans liksom hitta den där lilla
Men varför
barnet.
Det? Du sa att som manusförfattare att ni får ofta feedback då, eller du får att vara lite elakare med folk.
Ja,
så behövs den där snälla sidan ändå.
Jag vet inte vad pöbeln vill ha. De vill ha blod.
Jag tycker nog att man kan vara rolig på ett snällt sätt.
Ja.
Absolut.
Hur är man det alltså?
No, man tar sig an humor eller karaktären eller situationen från ett jämställt perspektiv, det vill säga man placerar sig varken ovanför eller under, vare sig sig själv eller den där figuren. För det tycker till exempel, nu är det ju himmelens många också komiker som går upp på scenen och klankar på sig själva. Inte klankar på andra, men klankar på sig själva och tar upp alla sina, som allt i princip. Och det tycker inte jag att nödvändigtvis är något bättre, faktiskt. Att man, jag tycker att det är någonting obehagligt med att man ställer sig på scenen och låter folk skratta åt saker som man alldeles tydligt säger att ändå någon gång, kanske inte mera, men ändå någon gång så har det här varit ett problem.
Liksom. Men där väljer ju komikern själv, om den väljer att ta sig själv som måltavla och så att säga ironisera kring ens egna brister, så varför får den inte göra det?
Det får den absolut göra, men jag vill inte skratta åt det.
Men det är ju samma sak som att ta en karaktär och göra den till sån som folk känner igen och kan sympatisera med. Det är ju samma sak som Jag gör sånt material som där jag på ett sätt hackar ner på mig själv eller på till exempel den rådande maskuliniteten, den bilden av hur den man ska vara. Och sen så visar jag upp att jag är inte just sån. Och i och med att det är så att den normen är att man ska vara på ett visst sätt och jag inte är det, så skulle någon kunna säga att jag rackar ner på mig själv. Men det vad jag försöker göra är att säga att hej, man kan vara sån här också. Ni som sitter här i publiken, ni män som upplever det här lika som jag gör, ni kan också vara det. Mm. Nu har ni sett det här att ni kan vara det, varsågoda, var det.
Mm. Absolut.
Varför blir det här roligt egentligen?
Det blir roligt därför för att det är mot den rådande normen. Så enkelt är det. Både för kvinnor i publiken och för män i publiken så tycker de att nej, men titta vilken beta-hane, haha vad kul. Och sen när de går hem kanske de tänker att vadå, kanske det är helt bra. Mm. Kanske alla borde vara lite mer beta och inte vara sådana testosteronstinna.
Det är den där igenkänningsfaktorn.
Ja.
Vi har ju gjort det med Ridberg då flera år. De här Tauno och Terttu.
Som revykaraktärer.
Ja, som driver med sådana som talar dålig svenska. Och folk älskar ju de här figurerna liksom. Men de är också gjorda på något vis. Vi är ju själva lite kära i de här typen också. Så det kommer ju den där kärleken den vägen.
No, har ni där någon gång fått feedback av någon som verkligen är dålig på svenska? Och att ni hånar dem?
Nej. För vi är inte, de är inte, ska vi säga, elaka typer. De är inte korkade heller. Nano Tauno är nog lite korkad. Men Terttu är ju väldigt smart. Att det är väl det att de har liksom vuxit också, de här karaktärerna, så att det där, att de tar också i svåra frågor ibland då. Och sånt som folk tänker kanske men inte vågar säga högt och så här. Mm. Och just det här att man vågar inte kämpa med att någon talar dåligt ett språk. Men det där, men ändå så gör man det. Och det, jag vet inte.
Men de här karaktärerna som pratar dåligt svenska, de är ju jättemodiga.
Ja.
De är ju mycket modigare än många andra. Så att på det viset, där finns det ju redan en positiv inställning till dem.
Ja, att de egentligen skiter i vad folk tänker. Och de pratar på liksom sitt och de tycker om att prata svenska.
Mm. På tal om rollfigurer och kön som du var inne på. Så jag tänkte gå in på det här med kön lite också. Vi har varit inne på stand-up här och pratat om stå-upp-komik. Och när man ser på vem som gör just det. Och kanske komik överlag också. Så är det en mansdominerad bransch. Också i Finland är det också globalt. Och knappast kan man, jag vet inte, man kan inte söka några syndabockar här, men så här är det. Stå upp komik, ställa sig på scenen, är väldigt mansdominerat. Jag kan ta ett aktuellt exempel, den här stand-up-festivalen som pågår i Åbo just nu. 32 stycken står på scenen under 4 dagar, och av de 32 stycken så är 4 kvinnor bara. Så har det någon betydelse att framförallt nu då stand-upen är en så mansdominerad bransch? Man säger, ja, Anders Hellenius.
Vad var din fråga?
Har det någon betydelse? Har det någon betydelse? Påverkar
det publiken eller?
Samhället överlag, om man tänker att det är ändå en vedertagen form av komik.
Det är en paradox som jag inte heller förstår ännu. För de flesta stand-up-publiken så är nästan uteslutande så är det majoritet kvinnor i publiken. Och sen är det en så här stort kast i vem som är på scenen. Och det är liksom, det är någonting, ett pussel som inte har lyckats lösa på något sätt ännu, hur det kan vara så. Ja, och det är liksom, en stor del är ju det att det är en sån här självuppfyllande profesi, att du har inte liksom, när det inte finns förebilder på scen, så kommer det inte heller sådana som vågar prova. Mm. Eller som vågar ställa sig upp. Och också om de som vågar ställa sig upp, så finns det inte de som är förebilder sen, att dit kan jag nå, bara jag kämpar så här och så här mycket.
Mm. I Sverige finns det ju damer som Norell Refai och sen den här Käringen, Mia Käringer. Mm.
Ja. Men skulle ni säga, vad säger du Skinny Lindgård, går vi miste om någonting i och med att det då inte kvinnliga komiker med någon form av kvinnliga skämt på stå upp scenen?
Ja, jag tror det, för att kvinnliga skämt är nog annorlunda.
Och de är annorlunda, på vilket sätt?
No, de är kvinnliga, de handlar om kvinnliga saker ofta.
Nu får du ge lite exempel.
Till exempel om klimakteriet. och mensvärk och sådana saker som liksom kvinnor kan känna igen sig i. För att det är ju så problematiska saker.
Men är det bara det liksom, männen kan skämta om allt annat och det är bara det vi går miste om, att klimakteriet
kämpar? Nej, men det var bara exempel liksom. Men att vi har ju också det här mammarollen och de här rollerna som vi kör hela tiden. Och det där. Och kanske också lite sådana feministgrejer kunde komma fram där.
I Sverige finns det nu ett litet liksom lyft av det här pushats fram kvinnliga komiker med det här ordens med tävlingar och så vidare. Jag tror att de kanske där ligger också steget för att det här längre synas kvinnliga ståuppkomiker på tv än vad det har gjort här. Nu har vi liksom Pirjo Heikkilä och Krista Salminen och sådana som har liksom, nu kör de inte stå upp speciellt mycket mer, men de har liksom botten i stand-upen och de gör stundvis stand-upen nu. Som kan liksom agera som förebilder då, att så här långt kan du komma bara du kämpar hårt på de här källarklubbarna i Helsingfors och jobbar upp dig, så kan det gå vägen.
Ännu Daniela Fransell, vad säger du om det här med att det är så sned könsfördelning här, det gäller just ståuppkomik?
Ja, inte vet jag vad jag säger om det. Det enda som jag tänker på att om det nu skulle finnas en himmelens massa kvinnliga stand-up-komiker som då behandlar kvinnliga ämnen, allt från klimakterie och mensvärk och förlossningar och amningskuddar liksom, så skulle då den manliga publiken kunna finna något nöje i det här, undrar jag. För att nu kan jag känna sådär att när, och det här är då som sagt baserat på nästan noll erfarenhet, att män och kvinnor skrattar liksom åt den manliga komikern, men sen är det faktiskt ändå så att männena och kvinnorna också skrattar åt den kvinnliga komikern, när det handlar om sånt. Mm. Finns det liksom en... Där finns ju verkligen ingen igenkänningsfaktor. Eller är det då i så fall,
som har fruar kanske precis. Känner igen.
Och då är det igen via mannen, den där komiken upp. Alltså för att männen ska kunna ta den till sig, så behöver vi prata om den här förlossningen ur mannens perspektiv. Mm. Nej, hur han svimmar på.
Det vet jag inte heller om det är sant.
Nej, jag vet inte heller.
Jag menar just bara. Som jag sa, att vi har ofta publik som är liksom, eller oftast publik som är liksom kvinnorna i majoritet i publiken. Och nu i och med att finska stand-up-komiker har kommit, de som då har jobbat med den tid har kommit upp till en viss ålder, så är det många som pratar om prostataundersökning. För att de kommer emot, och det betyder att många har varit med om det, och då blir det naturligt att prata om det på scenen. Jag tror att det inte skulle vara omöjligt heller att ta upp gynekologbesök så att männen skulle fatta. Eller om det liksom, what goes into a hole is funny, så då liksom, det finns många pappaprov och grejer eller mammografier som just skulle kunna motsvara de här prostatakämterna som männen beskriver. Mm.
Men jag kan tänka så där ibland att det är så mycket, om till exempel en man ställer sig på scenen och skämtar om ölmage och illaluktande fisar, så då är det roligt. Men om en kvinna skulle ställa sig på scenen och skämta om ölmage och illaluktande fisar, så då är det ett problem, och det är verkligen ingenting man ska ställa sig på scenen och göra sig rolig över.
Mm, blir det pinsamt då när en kvinna
gör det? Ja, det är på något vis den känslan att det finns liksom på något vis en gräns där som kommer före när det gäller kvinnor.
Att det liksom ska vara i publikens ögon, att det får man inte skratta åt när en kvinna gör det, men man får skratta när en man gör det.
I den manliga publikens ögon.
Så vågar man inte skratta när en kvinna gör det?
Vågar säkert, men man ser inte det roliga.
Men det
i
finns
det.
Ju den här svensk kvinnlig ståuppkomiker som någon av de här nu som är, minns jag inte exakt namnet, men som brukar driva just med sin egen kropp och kroppshydda.
Ann Westin. Ja, hon har mycket sådana
känslor. Och är visst väldigt uppskattad.
Ja.
Så uppenbarligen går det ändå hem?
Ja, uppenbarligen, ja. Men hon skämtar om sin kroppshydda. Den är väl inte, handlar väl inte om kön. På det viset. Alltså det är ju hennes kropp.
Ja, men
det har inte att göra med om hon är man eller kvinna. Det.
Ja, men det motsvarar väl den mannens ölmage som han kämtar om.
Ja, i och för sig. Ja.
Mm. Inte kanske prostataundersökningen.
Ja.
Men vi har pratat om humor här i olika synvinklar, och ni håller alla tre på med humor just nu. Daniela Fransell, du medverkar i en fars på ST, och Anders Elenius, du drar stand-up show, och Skinny Lindgård, du ska precis börja skriva på en revy.
Anders också.
Okej. Vad är det i era produktioner nu som kommer att få oss att skratta här den närmaste framtiden?
Jag skulle vi veta det. Jag skulle vi veta det. Det är så i ett så tidigt stadium ännu att jag tror inte att man riktigt kan.
Du filar på dina skämten, så att säga.
Jo, och vi filar på våra idéer ännu. Säga, att vi är nog på idéstadiet ännu.
Med stand-upen så lever jag ju ganska liksom mycket, så att säga, fast i dagen. Att jag har inte på det sättet deadlines och sådär att jobba med. Men att nu var jag i tisdags var jag kolla på ishockey. Och det var en sån otrolig liksom mans homosocial cirkus där, att liksom det där måste jag bara skriva någonting på. Det var
riktigt. Så ishockeyhumor kommer du att leverera härnäst?
Ja, eller det kanske mer racka ner på ishockey.
Okej, okay. På tal om.
På tal om.
Och Daniela Fransell, vad kommer du att leverera för skratt?
Oj, det vet man ju inte. Det enda jag kan göra är att leverera en story och försöka jobba tillsammans med min karaktär. Och sen om publiken tycker att det är roligt så är det ju toppen.
Daniela Fransell, Anders Rennys och Skinny Lindgård, tack för att ni kom. Jag heter Marie Söderman och det här var Slaget efter 12 idag.
Tack, tack.
Tack.